En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Vintern fortsätter, men i den svenska politiken går det hett till. Så också i Åsiktskorridoren. Vi ska som vanligt prata om den senaste veckans händelser. Och med mig har jag Ulrika Schenström. Du är moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Forest. Och dessutom en av Åsiktskorridorens stöttepelare.
Jajamän, jag brukar lägga till nu mer att jag är då moderat, men jag är liksom, vad heter det nu? Man är på en ledarsida. Man är vadå?
Obunden.
Obunden.
Men eller moderat. Oberoende.
Eller oberoende, det är också. Ja.
Independent. Indie.
Independent moderat.
Indie moderat. Mm.
Jonna Sima, ledarskribent på Aftonbladets och oberoende socialdemokrat.
Också indie.
Och Anders Lindberg, den mest oberoende av dem alla, chefredaktören på Aftonbladets ledarredaktion.
Precis.
Är det så? Själv heter jag Ingvar Persson, jag jobbar också på Aftonbladets ledarredaktion, men idag är jag en både obeveklig och opartisk programledare för det här programmet. Jag tänkte vi skulle börja prata om Nyamko Sabuni, det är svårt att komma runt henne. På något sätt har hon ju lyckats hamna mitt i den svenska politikens centrum sedan hon började hota med att lämna januariavtalet. Och en av de frågor som det har pratats om regeringen alls behöver bry sig om Liberalerna. Kan Löfven regera vidare oavsett vad Sabuni hittar på? Ulrika?
Ja, alltså, jag försöker faktiskt reda ut det här, så jag tycker faktiskt att det är taskigt att jag alltid ska få börja på de svåra frågorna, så jag tycker Anders kan svara på det.
Ja,
det är en komplott. Anders.
Det är en komplott, precis. Nej, men ja, min teori, eller så här är det väl, att Löfven har ju under tidigare episoder haft problem att få igenom sin budget genom riksdagen. Och det går ju inte att regera med någon annans budget i längden. Och om det är så att man tappar Liberalernas röster, då skulle ju Löfven förlora, eller Löfvens budget skulle ju förlora mot MKD-budgeten nästa gång också. Och det skulle ju då förmodligen driva fram en lång rad kriser. Jag utgår från att de skulle skriva budgeten på ett sätt som gör det jättesvårt för Socialdemokraterna att genomföra den. Så att man ger liksom ett oerhört potent vapen till sina motståndare om man inte har siffrorna på sin sida när det gäller just budgetvoteringen. Och till det problemet så läggs då alla dessa utskottsinitiativ. Därför att dels har det varit en massa tilläggsbudgetar och dels så sprutar det ju ut utskottsinitiativ från oppositionen. Så att jag skulle nog säga att regeringen kan inte vara så mycket svagare än den är redan om den ska klara sig. Så att Löfven har inte riktigt alla kort på hand. Ja, det kommer att vara väldigt svårt att sitta kvar för honom.
Ulrika?
Nej, men det var just det här. Det är då det hon menar, det är då att visst, du kan sitta kvar, men då får du regera en annan budget. Och det är klart att det funkar ju inte på i längden, som han säger. Så att det är, ja, han kan sitta kvar, men med MKD-budget då.
Ja, kanske något liberalt litet inslag.
Jo, men jag fine, men inte nej, men med sin egen budget.
Jag föreställer mig att budgetproblematiken, den bygger ju på att Vänsterpartiet tillämpa praxis, det vill säga att de röstar på sitt eget budgetförslag och sen lägger ner rösterna. Men vi står också i ett läge när det finns en teoretisk risk att riksdagen börjar styra riket därför att regeringen helt enkelt är för svag. Så att du styr riket med utskottsinitiativ som tuggar sönder regeringsmakten
på
andra
då,
områden i budgeten.
Nyval.
Men, låt mig ställa en fråga till först bara innan vi kommer in på det, för det måste vi komma in på naturligtvis. Det finns ju ett politiskt problem också. Kan Annie Lööf vara kvar i januariavtalet om Sabuni kliver ur och ställer sig bredvid och pekar, Jonna?
Ja, men alltså, jag tycker att vi har fått tydliga besked om det redan förra veckan. Alltså, nu i helgen så intervjuades ju Stefan Löfven i lördagsintervjun i P1. Och där var ju han tydlig att lämna Liberalerna, då blir det nyval. Och han sa ju till och med att vi är redo. Och liknande tongångar har ju kommit från Annie Lööf. Men Så det, ja, det pågår väl någon slags kapprustning nu här. Någon måste backa, som Lena Melin skrev i Aftonbladet. Annars kommer det bli nyval.
Ja, men varför skulle Sabuni vilja det med tanke på att hon har typ 2,5%?
Ja,
jag förstår inte alls.
Säg det du.
Men kan det vara så att de faktiskt är så inkompetenta i Liberalernas ledning att de inte lämnar dörrar öppna? Så att de håller sig, så att säga, på, låser in sig i en situation där de till slut inte har några utgångar. Hon är ju väldigt kategorisk i sitt sätt att uttala. Det var väldigt snyggt, som ni såg säkert igår då, när Morgan Johansson hanterade detta genom att då kliva in i Agenda-studion och säga att jo, men Socialdemokraterna kan absolut diskutera alla möjliga förändringar. Varvid naturligtvis Miljöpartiet går ut stenhårt och säger det kan vi inte alls. Och nu har Socialdemokraterna lämnat över hela problembilden till Miljöpartiet. Tack så mycket för den. Och de gick på den liksom direkt, miljöpartisterna. Och det som händer nu då, det är ju att Liberalerna å ena sidan, Miljöpartiet å andra, är de hårda. Och Socialdemokraterna har då skaffat sig position i mitten där man kan, så att säga, hitta en smidig lösning och där man har flexibilitet. Det intressanta med Liberalerna är att de har uppenbarligen inte tänkt på det steget. Så vad säger de om Socialdemokraterna ändrar tre kommatecken och flyttar en parentes och säger nu har vi förändrat det här? Och det, alltså, de har inte kommer tänkt till ett läge där de är tvungna att säga ja. Liksom.
Att tonläget har förvärrats eller trissats upp med Annie Lööf också. Så att ett samarbete däremellan blir ju också svårare och svårare som det ser ut nu.
Morgan Johansson som smidighetens apostel i svensk politik, den såg vi inte komma.
Nej, samtidigt så tror jag nog att när alla andra är så klantiga som de är, så det krävdes ju inte mycket för att se att det var det Socialdemokraterna skulle göra. Och vad är då nästa steg? Ja, det är naturligtvis att de lägger ett förslag på bordet som tar hänsyn till Liberalernas retorik och Miljöpartiets politik. Och då ställer de ju Nyamko Sabuni i läget att hon måste låtsas som att hon fortsätter tycka det här är viktigt, trots att alla vet att hon egentligen bara vill spräcka januariavtalet. Så det är ju som ingen som tror att Liberalerna på riktigt tycker det här är den viktigaste frågan i världen. Utan alla inser ju att det är taktik. Och Socialdemokraterna tänker ju syna det. Det är min gissning. Så att liksom...
Ja, men det är klart. Men samtidigt blir man ju alldeles förfärad mitt uppe i en pandemi där det liksom är bråk i regionerna, folk oroliga för att de inte ska få vaccin, och då ska de hålla på och göra folk ännu mer nervösa. Alltså för mig är det helt obegripligt. Jag hade aldrig rått en oppositionsledare eller oavsett partiledare av olika, ja, så att hålla på och bråka så här nära ett val mitt i en kris
och tvinga folk ut till valurnorna.
Nej, men alltså, hur tänker de ens att de ska genomföra ett val? Alltså vi har ju inte den här typen av, de har ju sett på tv.
Vi kan
så här,
få vaccin och rösta samtidigt.
Ja, det
nej, men alltså vi har ju inte det systemet, utan du ska ju stå i kö på posten då och lämna in det här. Alltså det är ju hur har de ens tänkt att genomföra liksom en valrörelse mitt i det här? Liksom, ska de gå ut och knacka dörr då?
Ja, alltså, det går ju inte. Min skärm.
Det blir ju ingenting av det här.
Skärm.
Ja, du menar visir.
Visirskärmen. Tänk dig valstugorna som är så här, du vet, en i taget och bara spritat hela tiden.
Jo, men det blir ju också ett mobiliseringsval. Alltså Liberalerna behöver ju mobilisera sina väljare till valurna. De kommer ju inte kunna ha något mobiliseringsval som under en pandemi. Allting kommer ju att handla om att de har drivit fram ett val. Det riskerar människors liv. Liksom, försök vinna den debatten. Där ska Nyamko Sabuni stå då liksom. Alltså hon riskerar ju inte ens att få 2% med den typen av strategi liksom. Så att, nej, jag vet inte. Jag tycker det är konstigt att de inte lämnar liksom en nödutgång någonstans, Liberalerna.
Får jag dra slutsatser att ni inte tycker att ett extra val är en bra idé?
Det blir ju en punkt när vi måste ha det. Alltså det kan inte hålla på så här. Vid någon tidpunkt så, alltså hoppar Liberalerna av, då skulle nog jag tro ändå att S och C inte vill sitta i ett sånt läge. Och då betyder ingen av dem vill sitta i ett sånt läge. Och då är väl sannolikheten väldigt stor att antingen att regeringen avgår, talmannen får reda ut det här. Det är väl det mest sannolika. Men det finns ju ingen annan regering som kan formas. Så du sitter ju i ett läge när du har haft dina talmansrunder. Ja, vem ska bilda regering då? Då blir det nyval. Per automatik. ifall talmannen inte lyckas. Så det är ju det läget liksom som kan, eller högst sannolikt uppstår i sådana fall.
Är vi på väg dit?
Alltså jag tror ju inte det. Egentligen tror ju inte jag att vi är på väg dit överhuvudtaget, utan jag tror att det här är internpolitiska krumbukter för att man inte kan sätta ner foten i Liberalen om man ska gå det ena eller andra hållet. Den berömda splitten i ett liberalt parti där den ena delen av det liberala partiet tycker att man kan samarbeta med S och den andra tycker att man kan ta med SD i båten på något sätt åtminstone.
Men alltså Morgan Johansson erbjöd ju en lösning igår. Den lösningen är ju att Nyamko Sabuni får ett nytt förslag. Hon kan säga att det är till fyllest och därmed rädda ansiktet. Så han erbjöd ju henne att rädda ansiktet igår. Sen så kanske inte hon vill det och driva fram ett nyval ändå, fast det verkar ju jättekonstigt. Men jag menar, han har ju erbjudit en lösning nu. Den finns ju på bordet. Och han har sagt att han är lite beredd att bli ovän med Miljöpartiet. Så han har liksom gått ganska långt ändå. Så jag tror att han har löst det, men alltså Liberalerna är så konstiga då, så man vet inte.
Ja, Johan Persson i Liberalerna, han har ju skrivit på Facebook att planen är att man ska gå ur det här avtalet, men lugnt och smidigt.
Men smidigt att, kommer det aldrig gå att göra.
Så nej, att man undrar ju lite, att det var lite önsketänkande, men det är i alla fall planen. Så vi får se om det sker
genom... Men när skulle det här vara klart? Det var maj, va? Tror jag, som den här proppen ska läggas.
Mm.
Så läggs den i maj och då kraschar samarbetet i maj och sen har du några månader, så då är det typ säg att det kraschar någonstans i början av sommaren, då blir det ju ett år innan valet, nyval i så fall. Alltså det är ju helt barockt om det skulle bli så.
Men Liberalerna är under 3% i opinionsmätningarna.
Ja, men det är ju men det kan ju hända. Det är inte omöjligt. Det är ju som självspelande pianon spelar ju på liksom.
Vart går de då? Vart går Liberalernas väljare? Är det till Moderaterna?
De går väl till Moderaterna eller till Centerpartiet. Hälften hälften.
Splitta med.
Men vad är hälften av 2,6 liksom? Det är 1,3.
Alltså. Det är bara en socialdemokrat som kan säga det på det där sättet.
Ja, men allvarligt talat.
Så pompöst, det är ett helt fi. Så pompöst.
Eller hur, det är ett helt fi.
Ja. Ja, det var ju mycket snällare sagt.
Det återstår alltså att se hur allt uppa går. Men alltså min fundering är ju också, för det verkar ju som de har bestämt sig för att det blir varför det inte en valrörelse med det här alternativet. Alltså någon slags januariavtal. Så att problemen med liksom ökade motsättningar kommer väl att komma i alla fall under året.
Fast det gör inte så mycket om de bara har tagit budgeten i december 2021. Sen kan de bråka hur mycket de vill. Därför att när den budgeten väl ligger, då okej, okay, man kanske kan ha något trassel liksom i vårbudgeten sen, men det spelar liksom ingen roll. Så att får de bara igenom budgeten i december i år, då är det ju liksom, då är ju det här samarbetet färdigt. Då har man ju fått ut vad man behöver få ut av det. Liksom. SD hölls borta från makten. Alla kommer att ha fått igenom de reformer de gick till val på. Liberalerna har fått jättemycket i det här avtalet. Sen finns det väl ingen anledning att hålla kvar det. Så att det logiska är ju att det upplöses successivt under våren, sommaren 2022.
Det är det som då Johan Persson menar med lugnt och sansat och sakta.
Mm. Kanske. Ja. Men,
han borde ju mena att pandemin är slut ändå, tänker jag.
Men det är ju, annat blir ju den här perioden intressant. Att de, precis som du säger Anders, att Liberalerna fick igenom en hel del. Bland annat slopandet av värnskatten som ju har varit deras...
Fantastiskt. Fantastiskt
med socialdemokratiskt. Det är intressant att man får igenom den och sen själv dör som parti.
Ja.
Man ska inte säga att Liberalerna historiskt har åstadkommit en del annat också genom förra århundradet och så. Så det är väl en dyster avslutning på historien om man skulle själv dö på att ha avskaffat värnskatten.
Fast är det inte så att Liberalernas stora idé, förlåt Ulrika så här, för det här är egentligen ditt fel delvis.
Ja,
men Liberalernas stora idé var ju att vara socialliberaler och stå upp för inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna. Och i och med arbetslinjen så dog ju det som var hjärtat, det bultande hjärtat i liberalernas socialliberalism. Nämligen det här att du faktiskt inte skulle skicka ut sjuka och arbetslösa i liksom ödemarken. Och grejen är den att eftersom det försvann då, så har de ju liksom inte lyckats återerövra någon annan poäng som liksom är poängen med liberalerna. De har haft skolpolitiken lite grann, men det har de tappat bort. Men så här, ideologiskt så finns det liksom ingenting som är liberalerna i dagsläget. Så antingen så får de väl gå tillbaka till det då, som var liberalerna en gång i tiden. Eller så får de väl hitta något annat område, men det börjar ju bli lite bråttom.
Men så svaga kan ju inte partier vara att man fullkomligt dör på grund av att något annat parti vill någonting. Det har vi ju sett att det råkar man ju ut för. Det gör ju den här regeringen varje dag hela tiden som måste gå till ha en budget som man inte kanske gillar allting i. Men det handlar ju om att vara stark nog och kunna opinionsbilda vid sidan av så att partiet själv blir större. Av att man och kan få mera kraft i en koalition. Så att den där köper jag inte. Utan man får ju faktiskt vara lite bättre helt enkelt. Lite elitist får man ju vara ifall man ska ha partier.
Men alltså det är klart att de är dåliga. Men alltså det måste ju... Jag är återigen där och tänker att det finns någon orsak bakom liksom det här. Och jag tänker ju att en sån som Johan Jakobsson, som ju väl är den som ändå på något sätt marknadsförs som den tänkande liksom kraften i den här falangen som styr. Han har ju ändå varit oerhört skicklig förut. Mm. Har han tappat det då liksom nu? Eller vad är det som har hänt? Varför gör man bort sig så hela tiden? Det är ändå
inte... Men att du tror att det finns en hemlig plan bakom alltihopa?
Jag börjar tvivla faktiskt.
Nej, men jag tycker den här tanken är intressant. Men
att tanken liksom... på en hemlig plan.
Nej, men det här med alliansen och arbetslinjen och att liksom Moderaterna på något vis gjorde liberalerna irrelevanta. Men då är det just det partiet som drabbades, för att Centerpartiet har ju vuxit sedan den allianstiden. Och samma sak med KD, även om de svänger lite berg-dalbanaktigt. Så då är det bara liberalerna som offrades på...
Ja, men det är ju samma sak med den här regeringen. Miljöpartiet blir ju bara mindre och mindre. Och det beror ju på att, alltså, det här har vi ju pratat om förut, det beror ju alldeles på vilka departement. Och om du är ett stort parti så sitter du på finansen, statsrådsberedning, justitiedepartementet, utrikesdepartementet, justitia, socialförsäkring. Så att du sitter på inkomster och utgifter och du bestämmer mest. Och sen så har du andra partier som har kulturminister. Jag säger inte att det är någonting som är dåligt med en kulturminister, men de har inte särskilt stor budget och bestämmer inte särskilt mycket.
Jämställdhetsminister. Då sitter
du som parti och jämställdhetsminister. Men det vet ju du att den behöver du inte hoppa på med, för är det någonting jag pratar så är det jämställdhet. Men då blir det komplicerat att säga att synas och höras, och det var ju det vi pratade om förra gången, ifall man ska börja prata justitie, SB, finansen, UD och så vidare, och socialförsäkring som är den tyngsta posten. Alltså, ska man vara det om man är ett miljöparti, eller skulle man inte vara det? Det var ju vad vi pratade om förra gången, och då är det klart att den nya partiledaren vill ju göra det. Jag tror att det blir komplicerat, för att det är väldigt mycket ett statsbärande parti och inte... Men om man vill bli ett statsbärande parti, ja, då ska man göra det. Men det är ju det som är problemet i en koalition, ifall du är det lilla partiet som inte har erövrat finansdepartementet, som RK i väldigt stor utsträckning bestäms under.
Fast där funderar jag lite på, alltså, för liberalerna i alliansregeringen var ju på många sätt starkare än vad Centerpartiet var. Alltså Jan Björklund var ändå en typ av politiker som kunde röra sig.
Du menar utåt, alltså syntes?
Ja, fast också kraften i utbildningsministerposten och kraften som han hade. Det var ändå väljarnas viktigaste fråga under flera av de åren. Och välfärdspolitiskt viktigast. Så men han hade ändå den positionen i på något sätt ekosystemet. Till nu, när man inte har någon position mer än när man hotar Löfven med saker, så har man ju så här fullständigt lövat av.
Ja, då har man ännu, så ligger man ännu sämre till, absolut.
Men man har ju lövat av alla politiska sakområden. Jag slog mig när jag läste, Allan Widman skrev tillsammans med partiledaren nu en text om civilförsvar och krishantering och sånt. Allan Widman kan verkligen försvar och krishantering, han vet vad han pratar om.
Absolut.
Men det slog mig att jag har liksom inte sett något politiskt utspel från Liberalerna som faktiskt bara handlar om politik, som inte är så här upprop mot varandra i partiledarfrågan, bråk om någon konstig perifer grej eller hota Löfven. Här var liksom, vi har en idé, det här är vår idé. Så att det verkar som att de på något sätt, de har inte bara, det är inte bara partiledaren, de har liksom skippat av hela liksom trädet, lövat av alltihop på förslag liksom.
Elektrifiering av vägar då? Har du glömt
ja,
det?
Men gud liksom. Ja. Nej men absolut, det är jättebra med elektrifiering.
Det var Johan Jakobssons idé.
Nej, det var väl hennes förra, var det inte det här hon jobbade på innan som höll på med elektrifiering?
Ja, men det var Johan Jakobssons byrå som skötte
det där. Där var han igen!
Ja, det är återigen Johan Jakobsson. Okej. Det kanske var.
Jag har ju lovat att vara obeveklig och vill här få komma tillbaka till detta med liberaler och sånt. Jag tänkte vi skulle ta en sista fråga också innan vi stänger veckans åsiktskorridor. Centerpolitiken Martin Ådahl fick ju i helgen ett pris av Centerstudenterna. Och priset var en tavla som föreställde Ådahl själv och en brinnande eller möjligen exploderande LO-borg. Magiskt, kommenterade Ådahls kollega Emil Källström glatt. Var det där så bra, Anders?
Ja, alltså det var väl inte så bra politik kan man säga, men sen har jag ganska svårt att bli upprörd över att man har karikatyrer i svensk politik rent allmänt. Vi är väl lite kända på Aftonbladets ledarsida för våran karikatyr med Ulf Kristersson och von Papen, som ju då, och den snurrar ju vidare liksom. Bilder har ju en väldigt kraft. Vi är ju en bildkultur på något sätt. Så att Centern håller väl på med bilder, det stör mig inte jättemycket. Däremot så själva budskapet är ju, tycker jag, ganska problematiskt. Att det är ju samma idé som det här fucka facket som de höll på med förut. Att man tycker verkligen illa om arbetarklassen och om LO. Och det finns en slags klassförakt i det där som jag gillar verkligen inte den stilen, den tonen. Det här liksom hånfulla tonläget som man har. Det är inte kopplat till karikatyren just, utan det är som kopplat till Centerpartiets retorik som de har. På ett sätt som jag blir förundrad över hur man kan samarbeta med Socialdemokraterna och ändå hålla på det där sättet. Tänk om liksom Socialdemokraterna skulle hålla på med bonderörelsen på det sättet. Med den typen av liksom riktigt hård retorik mot dem. Jag tycker det är konstigt. Men Centern är ju sådana, det vet vi ju. Liksom. Det är ingenting nytt i det här.
Ulrika, under din tid så blev ju moderater kollektivavtalskramare. Men känner du igen liksom det här tonläget?
Ja, absolut. Kom ihåg när Mikael Odenberg och Gunilla Karlsson var ute och sa att de älskade kollektivavtal, vilket ju var bra att de gjorde. Ja, det är klart de blev hånade så. Men samtidigt så får vi ju komma ihåg att det var Centerstudenter.
Ja.
Ja, det var alltså
inte
Annie Lööf eller förbundsstyrelsen Centern Väst eller Göteborgscentern eller någonting sånt där, utan det var alltså de här som vill ha uppmärksamhet på att vara student i
kost. Det lyckades de med.
Finns Göteborgscentern?
Julia Eriksson, som är ordförande för Centerstudenter, hon är nog ändå väldigt sådär glad att hon fick synas ändå. Hon kom ut. Jag har varit medlem och väldigt engagerad i Fria Moderata Studentförbundet. Vi sålde sprit på gatan och gjorde kampanjer som hette Landstinget är farligare än knark. Massor med saker som vår partiledning tyckte var fruktansvärt jobbigt, men det var roligt. Och så var vi typ 18.
En kampanj för att återinföra duellrätten också.
Jo, absolut. Den körde vi varje år på gymmet när vi hade repskap. Absolut. Återinföra duellrätten.
Ja, men jag tycker också att man får ha lite överseende eftersom det är SUF-studenter.
Alltså nej, det är inte SUF, det är Centerstudenter.
Centerstudenter.
Ungdomsförbund och studentförbund. Alltså, inte blanda ihop äpplen och päron, mycket farligt.
Okay. Ja, jag kommer inte ihåg, det var något av de förbunden som också hade det där fuckfacket och någon clownnäsa och sådär. Mm. Så de har ju en tradition av den här tonen mot facket. Men däremot, alltså, jag tycker precis som ni att man liksom, det här är satir och det är inte så, man ska inte ta det så allvarligt. Samtidigt så finns det någon så här, alltså, magkänslan borde varit starkare tycker jag ändå hos Martin Ådahl och Emil Källström, att nu låter jag liksom att jag tar det här på lite större allvar än vad jag egentligen gör, men man får ju ändå lite associationer till Kapitolium som bara var en månad sedan, och liksom, de hade en bild också där de stormade LO-borgen. Alltså det blir inte så kul helt enkelt. Så det ska ju ändå vara ett korn av skojighet i sig. Så det tycker jag ändå att Martin Ådahl och Emil Källström med fler skulle reagera på lite mer reflexmässigt. Och inte bara vänta tills liksom, de fick kritik i sociala medier för den här bilden. För att SUF-studenterna är plumpa är en sak, men att de här gamla i gemet gossarna är liksom inte lika kul.
Men jag kan fundera på en annan grej också, det är som, varför är högerhumor inte rolig?
Alltså, det är jag rädd är ett större ämne.
Jag tycker ändå att Torbjörn Nilsson är ganska rolig som för en timme sedan. Eller
är han höger? Alltså,
nej, det vet jag inte, men han har twittrat här, Torbjörn Nilsson. Väntar på karikatyrer om Fransengatan 1. LRFs högkvarter. Ja. LRFs högkvarter. Det var väl ändå lite... Ja, där ligger
ja, men, ja, nej, men det var roligt. Okay, vi får väl...
högerhumor.
Det vet jag inte.
Nej, det vet jag inte om det var. Det är nog humor i allmänhet. Men som sagt.
Jag tycker ändå det är en intressant fråga faktiskt. För det finns ju lite det här alt-right-hånet som försöker vara roligt liksom, på nätet. Uh-huh. Som inte är särskilt roligt. Och sen finns det ju några sådana här Twitter-konton som sprider ut som ska vara humor liksom så, som inte är särskilt rolig.
Mm.
Och det här var inte heller särskilt roligt. Så att liksom... Jag undrar om inte högern skulle behöva en galago eller någonting så att de får öva sig på att liksom vara roliga istället.
Ja, men är det inte att grunden för humor att det måste ändå vara någon slags slå uppåt känsla i humor för att det ska vara kul? Det är inte roligt med någon som slår neråt. Det är svårt att göra humor av det. Så att de här suffarna vill bränna LO-borgen och alla dess medlemmar med undersköterskor och tunnelbaneförare och så vidare. Det är inte så kul helt enkelt.
Det är väl möjligen inte så de skulle se på saken. Men
hörni... alltså, då är ju din tolkning att högerhumor inte är rolig därför att högern inte har någon humor. Det är ju...
Jo, det påstår jag verkligen inte. Men just typisk... Jag tycker Ulrika kan vara riktigt kul med... Men om man ska göra... humor och politik är det svårare med högerhumor.
Vi får fortsätta fundera på det den här veckan, men jag tolkar det i alla fall som att tavlan med tavlan kommer att vara borta till dess. Så till skillnad från Liberalerna så kanske vi inte kommer tillbaka till just det.
Den lever vidare genom skärmdumpar som allt annat.
Är tavlan borta alltså, eller? Jaha.
Ja, nej men så den är ju borta från nätet, från Ådahls nät i alla fall.
Jaha, okej.
Som sagt, det var veckans åsiktskorridor. Jag får tacka Ulrika så hemskt mycket och Jonna och Anders. Vi kommer att vara tillbaka nästa vecka med nya tag och nya politiska
strider.
Ny politisk kalabalik får vi väl anta.
Nya bilder från Centerpartiet.
Ja, och tack till alla er som har lyssnat förstås. Tack så mycket och hej då!
Tack! Hej! Ha en bra vecka!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridorer.